var 12 år gammal och var sjuk. Och hennes pappa var präst och var i kyrkan, hon fick inte följa med. Och så var det just den här texten, och så tänkte hon, jag är också 12 år. Och vad som sen hände, jag har det väldigt oklart, men det innebar i alla fall att hon blev frisk då. Med sin tro till den här texten. Det var bara en liten parentes. Jag tänkte börja så här. Det var en doktor som kallade mig hit, och man kan ju inte säga emot doktorerna, för de vet ju alltid bäst. Det var han Torgny. Och jag tycker det känns väl mer än en tillfällighet att jag blivit kallad att predika här just idag, när temat är döden och livet. Mer än en tillfällighet. Jag som för en månad sedan hårdhänt blev påmind om livets förgänglighet. När min hustru togs ifrån mig efter 67 års äktenskap. Då vi praktiskt taget var oskiljaktiga. Jag tror att vi blev ett begrepp, Siv och Tage. Jag har ju förvisso erfarit brottningen med sorgen även förut i mitt liv. Inte minst för 16 år sedan då vår son Thomas inte orkade leva längre. Därför så kan jag kanske i någon mån sätta mig in i hur den här synagogföreståndaren Jairus kände sig. Han hade ett enda barn, står det. Flicka på 12 år. Och hon är döende. Och han tränger sig fram till Jesus där vid sjön Genesaret, mitt i folkhopen. Han faller ner från fötter. Och en synagogföreståndare, det var ju en aktad man. Det var som en kyrkvärd i det gamla bondesamhället, någon som man såg upp till. Men han, stoltheten fick nog föra sin färdig då. Nöden var stor. Han faller ner på marken. Mästare, hjälp mig, min dotter håller på att dö. Och hoppet tänds, för det står nog fint. Och Jesus gick med honom. Tänk om det kunde sägas kring oss alla att Jesus gick med honom, gick med henne. Då är det aldrig hopplöst. Vi ska ha det med oss. Men så blir den där kvinnan i bromskloss, och jag tänkte, hur kände Jairus det då? Hela hopen stannar när hon kommer. Och till saken hör att en kvinna med blödningar är oren kultiskt. Hon skulle egentligen inte ha fått röra vid Jesus. Det var ju någonting lite skämmigt att ha blödningar av en kvinna. Och hon hade blött i 12 år. Vi kan inte fatta hur det var. Nåväl. Medan de står still där och Jairus trampar på. Ska vi inte fara hem nu? Det är bråttom, det är bråttom. Så kommer budbäraren till honom att nej, det är för sent Jairus. Din dotter är död. Och hon var verkligen död. När Jesus säger att hon sover så var det ett symboliskt tal. De kunde skilja på liv och död också på den tiden. Du behöver inte besvära mästaren mer, din dotter är död. Men så säger den märkliga mästaren till honom. Var inte rädd, tro bara. Hur ska jag kunna tro? Ja. Jag undrar vad han tänkte då. Nåväl, den här tragedin får ju som vi vet ett lyckligt slut. Och det är mycket tydligt att det är Petrus som ögonvittne som berättar här. Han hade ju Markus som sin skrivare. Han var väl ingen stor skrivkarl Petrus, men han kunde berätta. Han måste ha varit väldigt intelligent, tror jag. Han var ju en stark ledartyp. Och när han berättar hur Jesus, han och Jakob och Johannes var de tre som fick följa med in. Och han hör hur Jesus säger det. Och han har kvar orden på parameiska som var Jesu modersmål. Talita kom. Min lilla flicka står upp. Så är det en ögonvittneskildring. Vi behöver aldrig tveka på det. Här ger Jesus sin samtid och oss ett tecken på vem han var. Johannes pratar ju mycket om tecknet. Aposteln Johannes, inte mitt barnbarn Johannes. Som sitter här. Trevligt att se det. Om tecken som Jesus ger oss. På att han verkligen var den han sa sig vara. Och att han är Herre också över döden. Nu vet vi ju också att jag och ni, kanske vi alla, har inte fått uppleva det Jairus fick vara med om. Men vi ska inte glömma bort att Jesus gör under än idag. Och för mig är det ett litet under att jag fick komma in i en liten behändig lägenhet i den förening som jag hade lämnat. När jag packade ihop och fyra rummare och skulle bo på äldreboende resten av mitt liv. Men det var fyra dagar vi fick tillsammans där. Och så var det frågan om rivan, då var jag ju obekväm på äldreboendet. Jag var inte inskriven utan medboende. Så jag fick åka därifrån och så finns det två rummare ledig i samma förening. Så jag fick behålla mitt garage. Och fick hjälp av barnbarn och vänner som är här. Tack. Ja, ingen av oss vill jag påstå går genom livet utan att uppleva sorg och lidande. Och nu kommer en liten fråga. Aposteln Petrus, fiskaren som inte var någon skrivkarl men som säkert var en intelligent karl, jag har sagt det förut. Han skriver i ett brev så här. Var nyktra och vaka. Är vi fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå honom emot orubbliga i tron och tänk på att era bröder och systrar här i världen går igenom samma lidande. Och efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Det är starka ord. Men jag börjar fundera när jag läser det här. Är det så att all lidande kommer ifrån vår fiende djävulen? Det skulle man kunna samtala om. Men vi kanske inte tar tid till det. Men kanske vid kaffebordet. Eller har vår Herre ett finger med i spelet. Vad tror du, Janne?
Läs jobb.
Läs jobb. Jo, han tillät. Han tillät djävulen att fresta jobb. Det stöder min teori att Gud som är kärlek och godhet vill oss inget ont. Men han tillåter det onde och sen använder han lidandet och sorgen till någonting som lyfter och befäster. Han är märklig. Ja, ni kan fundera på det där. Upplevelserna av sorg och lidande kan vara olika för olika människor. Och det händer att makar som förlorar barn inte orkar leva tillsammans därför att de sörjer sig olika. Men vi ska tillåta varann att sörja olika. För vi är olika. Vi är unika. Och för någon kan ju den svåraste biten i sorgen, jag tar ju rätt mycket om döden och sorgen eftersom det ligger mig så nära, och det får ni väl ursäkta. Frågan kan komma hela tiden och finnas där. Var är du nu, Gud? Och det är inte helt galet, tycker jag. Även om man var lycklig, så lycklig att man inte kände sitt behov av Gud, då blev man ändå mottagen med öppen famn och man besinnade sig och började tacka honom för hur bra man hade det. Eller hur? Men när man i yttersta nöd kommer till honom känns det som att dörren ibland är stängd. Att det är en enda stor tystnad. Och det här tror jag vi har upplevt lite till mans och kvinns. Då gäller det att inte ge upp. Ja. En liten parentes, jag hörde ordet gubbasnuva. En skåning som sa, jag hörde om det är det jag har fått. Det. Jag ska fråga Torin nu sen om det hör till rollen, det här med rösten och snuvan. Man, jag har ju haft en ganska kraftig röst och nu är den ett minneblott. Jag hoppas ni hör ändå. Jo, det gäller att inte ge upp när lidandet och sorgen kommer. Det kan vara lätt att säga att du lämnar jag alltihop, men det ska vi inte göra. Jag kom att tänka på det jag fick läsa när jag hade förmånen att gå i det som heter Samlevalskolan en gång i tiden. Det var Johan Ludvig Runeberg från Sarijärves Moar. Stig Erik kanske kan känna till det här om bonden Paavo. Ja, jo. Han sa, Herren prövar blott, han ej förskjuter. Ska jag berätta det? Han är för övrigt en bra förebild när det gäller den del av vårt tema som handlar om livet. Han var ju bonde, hade drabbats hårt av missväxten. Och han hade en hustru som klagade. Jag säger inte alla gör det, men det händer väl. Paavo, olycksfödde gubbe. Jag tar lite finska här, för jag tror det lät så. Låt oss dö, säger hon, ty Gud har oss förskjutit. Men Paavo misströstar inte. Nej, Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till dubbelbalk i brödet. Jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill jag vänta växten. Och när åkern äntligen ger skörd. Det är flera episoder, det går ont hela tiden. Men så kommer skörden och då tackar paret Gud. Och hösten ser fram emot ett år utan barkbröd. Men Paavo han ser grannens nöd. Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas. Som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet. Ty för frusen står var grannes åker. Jag tror att Runeberg och Paavo hade hittat någonting. Ingen av oss lever för sig själv. Det är ett ord som ofta ringer i mitt öra. Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka. Gör vad gott du kan den stund du har på jorden. Det är nämligen så här att Gud älskar alla människor. Alla människor. Och det är oerhört svårt att fatta. Jag har svårt med vissa människor. Och inte bara terrorister. Men Gud älskar alla människor. Och han har sagt om oss att vi är hans kropp på jord. Och ska föra hans kärlek vidare. Och kärleken är den starkaste kraft som finns. Vi kan aldrig med pekfingret få någon att bli något mycket bättre, tror jag. Men kärlekens kraft, den är tung. Ja, åter, det här handlade om livet. Nu ska jag åter till döden. För vänner och bekanta kan den som har tappat en närstående känna sin aning besvärande. Jag har inte direkt upplevt det, måste jag säga. Men jag har hört dem som berättar att när de var i djupsorg så gick vännerna krok för att inte behöva möta dem. För de orkade inte med det. Och det kanske vi känner igen, för man vet, vad ska jag säga? Ska man påminna dem om och göra smärtan värre om att de har blivit ensamma? Jag skrev så här, dumheter. Ingen sorg behöver påminnas om det har hänt. Den finns där hela tiden. Man behöver inte säga så mycket, men man kan visa sitt deltagande på många sätt. Jag glömmer aldrig, jag vet inte om någon, när Öster Lindé kom till oss med soppa när vi sökte Thomas som mest. Han sa inte så mycket, han sa, jag tänkte att ni behöver väl lite mat. Tänk på det värmde hjärtat. En enkel gest. Enkel och enkel, kanske inte var så enkelt, men jag glömmer det aldrig. I coronatider är det här förstås svårare. Annars är en kram inte fel. För somliga som man möter när man har blivit enkling kan det till och med vara något värre än en orsak till förlägenhet. Man blir på något sätt ett dödens förebud. Och det kan hända om man möter ett lyckligt giftpar att man nästan anar vad de tänker. Att en dag så kommer vi också att vara i den där situationen. Någon av oss blir vad han nu är. Men det är ju livet och döden. Det är ju så. Vi ska leva, fånga dagen medan vi är här. Leva i nuet. Jag vill nästan påstå att vi alla har en rädsla. Hallå? En rädsla inför döden. Och jag tror att du kanske invänder och säger, men jag går då inte omkring och är rädd för döden. Nej, jag tror vi förskjuter det. Man tänker inte, det drabbar inte mig. Men ingen av oss vet hur vi skulle reagera om vi får ett besked om en obotlig sjukdom. Ändå så säger väl erfarenheten att efter ett tag, de som till exempel har fått cancer, jag vet inte om jag har fel nu, men de kanske inte får riktigt samma skräck för sjukdomen när de har haft den ett tag. När den blir verklighet var det som om namnet och tanken på den inte längre var fullt så skrämmande. Kan det vara så? För det är ju aldrig enbart sjukdomen man möter. Eller kriget eller olyckan av olika slag. Utan det är ju en blandning av svåra och fina stunder. Jag undrar till exempel när jag ser barnen leka i flyktinglägren. Det går det också. Och föräldrarna kanske ser det och gläds att tänka att de går någorlunda oskadda. Ja, jag vet inte, det här är svårt. Men jag tror att varje olycka som vi möter är en blandning av både goda och svåra stunder. Vi är ju skapade av Gud och han är kärlek. Och vi är underbart skapade. Det är ju ett under. Var en av oss är ett under. Man börjar fundera på detaljerna. Och vi är skapade med förmågan att älska som vi har fått ifrån Gud. Och sorgen är kärlekens pris. Så är det ju ofrånkomligt. Sorgen är den största ära som kärleken kan få. I skriften beskrivs döden som vår fiende. Och febrilt söker vi efter det som kan bevaras från den. Hälsopreparat och träningsredskap och allt vad det är. Gym, det firar ju triumfer. Och vi ska behålla oss evigt unga. 50-åringarna, de försöker bli som 20-åringar på nytt. 86-åringarna försöker bli som 50-åringar. Men inför döden är vi människor hjälplösa, maktlösa, stående med skuld ofta inför någon anhörig död. Varför gjorde jag inte så och varför sa jag det? Tack och lov är jag tämligen befriad ifrån detta. Jag fick en kram sista torsdagskvällen och levde och jag lever ganska bra på den. Vi var de godaste vänner. Hon var riktigt borta men de hade vänt på henne så att hon låg med. Hon hade legat på rygg och haft ont hela dagen. Vände på henne och jag la mig bredvid och tog henne i handen. Och när hon kände det då kom hon och gav mig en kram. Torsdag och sen lördag då gick hon bort ifrån mig. Men vi satt vid hennes sida. Döden kommer in redan med ord i första Moseboks tredje kapitel. Vad händer där? Vad står det om i första Mosebok 3? Här är husförhör. Syndafallet. Om ni äter av det där kunskapens träd på gott och ont, då kommer ni att dö. Och det var ju aldrig, de fick alla andra träd, fick de äta för mig inte det. Det var en prövosten. Ja, jag skrev också ner att den, ofta kan den egna skulden som man ibland känner riktas mot andra. Vi läser i tidningarna. Det kan vara den kommunala omsorgen eller sjukvården. Eller. Det var de som gjorde fel. Det är deras fel. Men det är väl ganska sällan så. Nåväl, genom sin olydnad mot Guds bud lösgjorde sig människan från sin livsförening med sin skapelse och straffet med sin skapare, och straffet för detta är döden. Första Mosebok 3. Precis som en avhuggen gren måste dö när den skiljs från stammen. Så är det ju. Den kan inte leva. Då ska jag bara kort säga Bibelns beskrivning av döden. Vet ni om att den beskrivs bara i tre steg, en process i tre steg. Första steget kallas för den andliga döden. Och alla människor är av naturen andligen döda. Kan det vara sant? Alla människor är av naturen andligen döda. I synd är jag född, i synd är min moder avlat, det står det. Utan hopp, utan frid, vredens barn, skilda från Gud. Paulus skriver, därför är det så, genom en enda människa, Adam alltså, kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Det finns inte en enda rättfärdig människa på denna jord i egen kraft. Det fanns en. Jesus Kristus. Sann människa och sann Gud. Han måste vara sann människa för att kunna försona oss alla. Han måste också vara sann Gud för att kunna undvika synden. Den andliga döden. Nästa steg. Den lekamliga döden. Och den är också en följd av syndafallet. Ingen av oss kommer undan om inte Herren kommer att hämta oss. Den lekamliga döden är enligt min tro en skilsmässa där själen skiljs från kroppen. Och det är märkligt när man sitter vid en dödsbädd. Det är, åtminstone som jag upplevde det, det är en suck. En djup suck. Och sen vet man att nu är det inget mer. Nu är det bara skalskål. Det berättas att Jesus gav oss en liknelse om den rike mannen, Lukas 12. Gud sa till den rike mannen, din dåre, i natt ska din själ avkrävas av dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Den lekamliga döden, själen skiljs från kroppen. Men vi ska få nya kroppar. Jag passar på att skjuta in att Bibeln varnar för att rikedomen kan bli oss till fall. Man kan inte tjäna både Gud och mannen. Vi får lov att lossa på plånboken för det som är gott. Nu och då. Det sista stadiet i dödsprocessen, och jag var lite rädd när jag läste och tänkte på det här. Om dödsprocessen får fortgå utan Guds ingripande så kommer den eviga döden. Du ska döden dö. Vad betyder det? Ja, det innebär inte ett utplånande. Utan den som är evigt död kommer alltjämt att existera men är nu för alltid avskuren från Gud. Och det här är förfärligt. Man är dömd till den förfärliga tillvaro som är förberedd för djävulen och hans änglar, står det i skriften. Där skulle jag inte vilja vara. Och här behöver vi alla be och får be med den blinde tiggaren i Jeriko. Jesus, Davids son, förbarmade med mig. Låt mig inte få döden, eviga döden. Jag vill vara tillsammans med dig där det finns ljus, godhet, sång, glädje, frid, hopp. Och det börjar här i tiden. Och det här är oerhört viktigt. Nu har jag tänkt att vi ska läsa tillsammans Johannes 3:16 som sammanfattar hela Bibelns budskap och ta in det i våra liv. Låt oss läsa. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar världen, och världen är inget fint begrepp i Bibeln, utan det är den från Gud frånvända världen och människan. Men det är dem han älskar, det är oss han älskar. Och han gav oss sin enfödde son. Det står, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det betyder att det är någonting som kostar på att utge. Och Paulus skriver, Gud som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. För oss alla. För oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Det att han inte skonade utan utlämnade, det betyder att det var ett offer för Gud. Det var ett offer för Jesus. Det var inget lätt det här. Han svettades blod. Men han gjorde det av kärlek till dig och mig. Och jag fattar inte att vi är så dåliga. Gud ger en gåva gratis. Jesus är gåvan given åt jorden. Att vi inte kan tala om det för våra vänner och bekanta som tar emot det. Eller för att den är så billig, den är av nåd. Som gör att man inte tar emot det. Eller vad är det för fel? Den bästa gåva som någon kan få. Att få säga att Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten när jag finner ro, även om jag har det svårt. Han vederkvicker min själ. Vederkvicker, vad betyder det? Jo, han återföder den på något sätt. Han leder mig på rätta vägar, inte för min skull, utan för sitt eget namns skull. Ja, om jag än vandrar i dödens dal, fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Kung David, han kunde verkligen uttrycka sig. Nu vart han du med Gud helt plötsligt. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med välsignelsens olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus i vinderingen. Är det tungt att vara ett Guds barn? Är det en belastning? Svaret är nej. Det är tro som en gåva från Gud som han ger till var och en som vill ta emot den. Och om du funderar hur tar man emot den, så kom och fråga mig eller någon annan kristen och förtroende efteråt. För det här är jätteviktigt. En kristen tror på kroppens uppståndelse, och döden blir då faktiskt en sömn som Jesus ska väcka oss ifrån. Gravstenar ska bortvältas och vi ska befrias från de bindlar som hållit oss fängslade genom vår resa i tiden. Vi är framme. Vi får av nåd det liv som inte kan drabbas av döden. Och jag slutar här, vi kan bara utbrista. Äran vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Och Gud är god, han älskar oss. Tack för att vi får leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp, uppliva vår kärlek. Och låt oss av nåd få vandra på dina vägar och få möta dig på den där andra sidan som vi bara kan drömma om. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Ska vi resa oss och bekänna vår kristna tro?